En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Det är vi som ska ta er igenom det här avsnittet. Vi ska ha silly bonanza här. Det har hänt väldigt mycket hos de allsvenska klubbarna och händer väldigt mycket hos de allsvenska klubbarna, ska vi säga. Lägren, försäsongslägren pågår för fullt i Alicante, i Marbella, i Maspalomas, och där ska vi ringa Mikael Wagner som är på väg, tror jag faktiskt, i detta nu från Alicante till Marbella. Han har varit på IFK Göteborgs läger och IFK Norrköping som ligger där närmare Alicante, och sen ska han bila till Marbella, så vi ska ringa han om ungefär en halvtimme.
Han lider ju inte just nu.
Han har rätt bra där borta också. En lite kul grej. Jag har varit på plats i Marbella här och bevakat både Hammarby, Malmö och Häcken. En lite rolig grej som jag fick reda på nu var att Molde checkade in på samma hotell som Hammarby, och det var ju Veton Berisha har ju gått från Hammarby till Molde, så att nej, jag tror inte det var så, det var väl inte så speciellt stelt där väl mellan. Det var väl en rätt smidig övergång då.
Men det har ju varit väldigt mycket, alltså kära återseende, eller mer eller mindre kära återseenden där runt Hammarby hotellet, känns det som, när Astrid Selmani dök upp där i krokarna också. Men det är väl där liksom att alla nordiska lagen på något sätt nu samlas på den spanska solkusten och i Portugal för att... Ja, det är ju inte jätteroligt att vara här just nu.
Nej, men, och sen är det ju inte jättelångt till Svenska Cupen drar igång heller. Nu drar ju gruppspelet igång här i början på, eller om någon vecka. Så att, det blir spännande.
Men är det något lag som inte åker iväg på så här rolig resa som hänger hemma just nu istället och trälar på... Ja, leråkrar eller liksom frostiga mattor istället.
Ja, de flesta är ju iväg, och de flesta har ju också varit iväg. Kalmar har väl varit på solkusten också. Så att, men de flesta åker väl. Det är väl något lag som kanske gör något undantag. Jag minns det var ett år Giffan inte hade råd, och då fick de köra i Nordikallen istället. Det var inte jättepopulärt i spelartruppen och sådär. Så att de flesta vill ju iväg. Men samtidigt då kan man ifrågasätta, okej, men det är klart de åker utomlands och sådär och bra planer, men planerna kommer inte vara bra här hemma i Sverige förrän mitten på juni, som så att, ja, det kanske skulle vara lika bra här, men man gör väldigt mycket för att sätta samma truppen och sådär också, skulle jag tänka mig. Men du, om vi börjar då, det var ju lite roligt där i Marbella, som du säger, alla samlas där, och det var lite roligt återseende för mig när jag var ute och tog en liten promenad och stötte på den gamla AIK-tränaren Alex Miller.
Jaha.
Jag fick titta både en och två gånger, men det var han och hans fru som var ute och tog en powerwalk. Jag funderade länge på om jag skulle gå fram och presentera mig. Han och jag hade inte ett så här friktionsfritt förhållande där. Det var ju 2010 när han tog över AIK. Han kom ju hit och till AIK och skulle komma in med så här anger eller management by fear, så han var ju inte så jättepopulär, och det var väl någon gång han hade missuppfattat något vad jag hade skrivit angående varför Flavio var petad. Så då skulle han stämma både mig och min dåvarande arbetsgivare Expressen. Men vi pratade ut sen efter det. Och så här 13 år senare så var det inga hard feelings. Han mådde bra. Han hade haft... Hans senaste jobb var i Ryssland i 6 månader för typ... 7-8 år sedan. Sen dess så hade han levt pensionärslivet. Han hade en son som jobbade i Portsmouth som någon akademiansvarig. Så det var spännande. Det är bra spännvidd på personer man kunde stöta på där i Marbella. Det var Alex Miller, Janne Jönsson, Mattias Konsa, och sen så såg jag, mötte jag även Novak Djokovic. Så att
den
spännvidden får man säga är inte att leka med.
Nej, det har blivit lite av en tradition det här att alla samlas på solkusten som sagt inför säsong. Och sen Alex Miller, han var väl där mest och bara semestra såklart i det här fallet. Och
han bodde där också tror jag. Han
till och med så kanske. Och Djokovic hade väl inget med Atlantic Cup att göra eller det.
Nej, han hade googlat upp det där, för jag tänkte, var det verkligen han? Men för det var han och hans son som jag mötte, men det var han. För han hade precis köpt ett hus där också för... den ringa summan av 100 miljoner.
Var det Mattias Concha som
nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Han kör på Chapallov, Andreas Granqvist och Erling Braut Haaland. Jag var uppe och kollade på Haalands hus. Han bor inte dåligt där.
Ja, det kan jag tänka mig att det duger nog.
Från Premier League då ska vi gå till Allsvenskan och silly season. Då ska vi börja med då Victor Fischer som till slut är klar för AIK. Han kommer på lån. Det har diskuterats mycket, jag har fått mycket frågor om det finns någon sån här Royal Antwerp FC kan kalla tillbaka honom i sommaren, och sån klausul finns inte. Däremot så när transferfönster öppnat så kan ju både AIK och vilken klubb som helst annars köpa loss honom om det skulle vara så, men då krävs det att han är med på det också, så att det är liksom inga konstigheter med det. Annars är det ett säsongslångt lån då. Du som har koll på, stenkoll på även internationella marknaden, Victor Fischer, vad säger du om sån värvning till Allsvenskan?
Alltså den är ju jättespännande såklart. Sen, en sån här spelare hade ju aldrig hittat till Allsvenskan om inte vore för skadehistoriken, och det är väl just det, hur är hans fysiska status? Och det vi har ju sett, stora spelare spelar ju Allsvenskan förr som kanske inte riktigt haft den fysiska statusen för att kunna leverera. Fischer är fortfarande, det här är ju inte en avdankad plus 30 spelare. Det här är ju en spelare som man trodde väldigt mycket på i Danmark under väldigt lång tid, som har visat framfötter, som ska vara för bra för Allsvenskan egentligen. Sen tycker jag väldigt spännande, jag läste intervjun här med honom, det var väl kollega Boman där som hade skrivit den.
Mycket snack om hans frisyr också.
Ja, det var lite det var onödigt mycket snack om frisyren kan jag känna. Men i alla fall, för hans del också, man märkte ju just det här med hur mycket det betyder för en sån spelare i det här läget med allt runt omkring som finns i Allsvenskan, med publiktrycket, med inramningen, att en sån faktor verkligen spelar in för en spelare som letar efter ett steg att komma tillbaka, att ja, men här kan jag få spela inför den här typen av publik i en fin stad. Ja, han var väl intresserad av arkitektur och allt möjligt också, och såg fram emot att gå runt i Stockholms stadsdelar och kika. Bara en sån sak. Nej, men såklart att det är en jättespännande spelare. Sen vet jag inte, är det någon form av köpoption i lånet eller är det bara rakt lån?
Jag tror det är ett rakt lån. De brukar ju skriva ut om det är köpoption. Men däremot så är det väl inte helt otänkbart att AIK har gjort en öppning här om att låna Fischer en säsong, och sen öppnar man upp för att eventuellt Robin Quaison ska komma hem från Saudiarabien. Jag tror att det är där man gör. Eller då, om till exempel Omar Faraj gör en jättesäsong och säljs direkt efter första säsongen i AIK, då kan man köpa loss Fischer och ta hem Robin Quaison då. För Robin Quaisons kontrakt i Saudi går ju ut till sommaren, alltså nästa sommar, sommar 2024. Så att jag tror att man peggar upp för Quaison där rätt bra, och då får man säga att Fischer är en ruggig ersättare. Han är ju främst ytter då, har ju varit, men i AIK ska han nog värma, kan han även användas som en tia och liksom ska vara den som spelar fram Omar Faraj och John Guidetti, och det trivs han ju väldigt bra med, sa han i den här intervjun också. Så det ska bli väldigt intressant att se Fischers kommande förehavande i AIK. Det man kan säga är att han också, han är ju ganska, han har inte kommit otränad hit, utan han har ju haft en del skador, men det var ju länge sedan. Nu var, har han ju varit med i matchtruppen i Royal Antwerpen och varit på bänken och fått hoppa in så här. Så att det är liksom, han ligger ju ganska i fas med de andra spelarna, och jag kom inte kanske lite före dem när det gäller försäsongen. Sen måste ju han såklart ha matchträning och alltihopa.
Ja, men det är, om han kommer upp i nivå och får hålla sig skadefri, så såklart att det kommer vara en spelare som kommer betyda jättemycket för AIK. Det är en spelartyp jag tycker de har saknat, just den här offensiva X-faktorn som man ganska länge kände att de inte har. Och jag tycker mycket av det som de har implementerat hittills med sen Brännström kom in här också i truppen. Det finns väldigt mycket ungt och spännande och lovande. Det finns mycket rutin, det finns mycket kvalitet. Fischer var väl just någon sorts pusselbit som känns som den som de kanske saknade. Och att få in den, så absolut är AIK en toppkandidat i kommande säsong. Jag har svårt att se något annat. Och ja, som sagt, det är intressant. Det var ju lite bråk där på träningen här nu också nyligen.
Ja.
Och det verkar ju de flesta bara tagit som något positivt. Och man märker det även från andra håll och kanter att ja, men det där är precis vad man vill höra från en försäsong. Att det finns mycket känslor, att det är många som vill saker. Och det pratade ju också Brännström om också, att det var ju inte någon större fara. Och det håller jag ju till viss del med, att man ser en hunger och ett driv i det här AIK att komma någon vart den här säsongen då.
Ja, verkligen. Och det var ju ruskigt oväntat ett kombatant där. John Guidetti, visserligen lite hetsig, men Kribba Nordfält går in också. Det
ja, men det, han har ju varit med ett tag. Det är ja, spelare som har sin kravbild också. Och såklart, att det är inte så konstigt på så vis. Så att jag tycker att det visar någonting. Det visar vilja, och jag tycker att det finns finns det bara positivt att ta med sig från det här. Det måste få vara heta känslor, och det är mycket som betyder saker, om vi säger så. Så att nej, hittills tycker jag inte AIK har så mycket att oroa sig för jag tycker det ser väldigt lovande ut i alla fall, överlag.
Ja, precis. Och sen så hoppas ju de har ju värvat rätt mycket, ja, Jimmy Durmaz, Omar Faraj och Rui Modesto och allt det sådär. Men sen hoppas de också landa Harun Ibrahim då, talangen från Gais, där de har lagt ett slutbud, har konkurrens med Molde. Men där man hoppas göra klart med Harun Ibrahim inom de närmaste veckorna. Och det är en talang som även kan spela på både vänster och högerkanten i backlinjer, och även kan spela en del mittfältare. Så att det blir intressant att se om de vinner dragkampen där då.
Det är väl bra för svensk fotboll överlag om sån typ av talang inte hamnar i Molde utan hamnar i svenska klubbar istället, oavsett vilken det är. Så att ur det här perspektivet som har väl hoppat att han får chansen i allsvenskan snarare än väljer att... Jag förstår i och för sig också, med tanke på vad Molde åstadkommer där borta och vad det finns kanske andra möjligheter att generera stora transferintäkter och så vidare när det säljs. För, i och med att Norge ändå till viss del har passerat på den fronten, tycker jag.
Jo, men alltså gå från Division 1 till Molde känns ju också som kanske ett litet större steg än till AIK, där man ändå är liksom i Sverige och
ja. Alltså steget till speltid tror jag nog ungefär lika stort egentligen. Så ja, det är inte AIK som så mycket svagare än vad Molde.
Nej, ja,
alltså på så vis. Det är väl mest de ekonomiska aspekterna och möjligheterna att använda det som språngbräda vidare. Nu har ju AIK visat att man såklart att storklubbar, scouter tittar även på vad AIK gör och på allsvenska klubbar gör, men en allsvensk klubb har inte råd att göra som Molde gjorde till exempel, man plockade in Berisha tillbaka till norska elitserien här. Det har ju inte allsvenska klubbar råd att göra.
Nej, precis. Den andra nyheten då är ju att Kim och Tolle ser ut att förlänga med Djurgården. Det har väl inte egentligen varit något snack att Djurgården vill förlänga med dem. De har ju, var det ganska på det klara med att de vill behålla den här tränarduon länge, och Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har ju, om de ska ha något jobb utomlands, så är ju såklart nackdelen att det är ju deras ledarskap. Om du tittar på alla tränare i Skandinavien och utomlands, det är inte många som kör med deras ledarskap längre.
Nej, men också så här, för Djurgårdens del är det ju en no-brainer också, med tanke på de stegen Djurgården tagit, den stabilitet som byggts upp i Djurgården under tiden Kim och Tolle varit där. Sättet man tog sig an Europaspelet här i förra säsongen betyder ju jättemycket, så det är inte konstigt att man väljer att fortsätta med de här när man också har lyckats bygga en trupp som de vill ha, när man har lyckats hitta rätt delar och har också ett framtidstänk i det hela och en väldigt stabil grund nu. Såklart man vill fortsätta på den, och för Kim och Tolles del, ja, det är inte svårt att... Det är inte lätt att sälja dem på paketpris i Europa, så att säga.
Men det ska vara ett treårskontrakt som Expressen skrev om, och som även Malin, vår kollega på plats i Maspalovas, skrev om. Och det är väl rätt logiskt. Och som jag fattar det så är det bara detaljer som återstår innan de skriver under. Så de väntas presenteras rätt snart att de har skrivit under det nya kontraktet. Så att det är nog inga större konstigheter. Djurgården är ute efter en mittback också. Där kollar man runt, där har man ju ingen stress. De är ganska bra. Har ju ganska bra uppsättning av mittbackar nu då, med Jesper Löfgren som backup till Moros Gracia och Marcus Danielsson. Men de kollar väl på en till då, antingen, jag gissar att det blir någon form av backup också där, som kan vara tredje, fjärde valet då, än att de värvar något mer etablerat.
Du tror att de går snarare på att bredda än att ha någon som direkt konkurrerar, med tanke på att de ändå tappat... I och för sig Hjalmar Ekdal out, men då har du ju fått in Moros Gracia.
Ja, och sen så har de ju Rasmus Kyller där också, som har testat som mittback och kan göra rätt bra. De har ändå Piotr Johansson som kan gå in och spela mittback, så jag tror att de tänker så snarare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi går vidare då, så får man ju säga att det som är lite förvånande ändå är ju att Hammarby ännu inte har gjort klart med speciellt många nyförvärv. Där skulle jag tro att det kommer in minst 2-3 spelare, men ingenting är klart. De kollar på vänsterback, högerback. De har ett utländskt namn på offensiven på gång också, där de inte är klara med vem de ska riktigt gå för. Jag tror att det är lite en del frågetecken vad det gäller styrelsen och sportsliga ledningen i Hammarby. De sitter nog och funderar på hur de ska ha truppen, och de har ju väldigt många unga spelare som de tror mycket på. Där är det också viktigt vilka spelartyper man får in. De har även diskuterat hur man ska liksom utlänningskvoten, ska man vara svenska spelare och sådär. Och just på ytterbackspositionen då, så är det Yogia från Degerfors som de har lagt ett bud på. Degerfors har sagt nej till första budet, får vi se vad som händer där. De har även Anton Krail som är bossman som de kan ta in, och där är Krail då har ju svenskt pass, och där går ju liksom inte utlänningskvoten, belastar ju inte han då. Och sen så har de även några utländska alternativ som de diskuterar då. Så att vi får ju se vad som händer där, men räkna med att det kommer in minst 2-3 spelare till Hammarby innan fönstret stänger. Har ju också gjort klart med Isak Vural från Fenerbahce på ett säsongslångt lån.
Vad vet vi om honom?
Nej, ingenting. Mer än att han har mer Instagram-följare än Hammarby på, tror jag. Men han har ju varit en sån här supertalang, och då har ju länge, och har ju spelat i Hammarby. Som jag fattade så ville han tillbaka till Hammarby. Hammarby tog in honom som en bonusspelare eftersom han ville tillbaka. Man tog han på lån, inte speciellt hög kostnad, så får man se hur bra han är. Men det har ju ryktats som att han har någon, när han skrev på för Fenerbahce så hade han en sån här gigantisk utköpsklausul som var på, ja,
den här klassiska europeiska megaklausulen.
Exakt, exakt. Och därför då så har man inte liksom kunnat lyckas köpa loss honom, att man vill liksom se honom först och hur bra han är. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur bra han är, om man kan ju avtryck i Hammarbys A-lag direkt, eller om han är ju bara 16 år, eller om man sätter in honom i HTFF eller hur man har tänkt liksom. Men han är ju på plats där nere i Marbella, så att man gissar att han ska få chansen i A-laget och visa upp sig där först då.
Det bästa är väl egentligen för Hammarbys del om han visar jättemycket på träning, men kanske inte visar så mycket utåt då.
Nej, så att man kan köpa loss honom.
Nej, men han var väl okej, men vi kan köpa loss honom om ni vill. Ja, vi kan väl betala en slant och sen jättebra. Nej, för om han är för bra i A-laget då kommer man inte kunna köpa loss honom. Men då i och för sig, då har det effekten på att han har gjort det väldigt bra också, och du får den fördelen. Men Hammarby, det finns ju en position som är ett problem just nu, och det är ytterbackspositionerna, absolut. Att spelare som Svanberg och Åstrand John och så vidare som har fått chansen och har varit gedigna. Men det är en Achilles här just nu. Du har absolut
framförallt är det väl högerbacken där de inte har. Shaquille Pinas är ju tänkt som vänsterback också och är ju väldigt bra, men han kan även spela mittback, och hur ska man göra där? De har Nathaniel Adjei som de tror väldigt mycket på, och skulle man värva en till ytterback då, vilket man kommer göra, ja, då kommer Adjei liksom
Adjei är hoppa bakåt primärt central alternativ, tänker jag.
Ja, exakt. Men du har ju Kurtulus och Fenger som liksom man får ändå se som de första varet på mittbacken. Så att, det kommer bli, jag tror att det är därför det tar sån tid, för att de har lite huvudbry hur de ska göra och sammansättning av truppen.
Men det är väl nästan bara ring Simon Sandberg igen. Alltså, jag tycker på något sätt, absolut att det fanns en skadehistorik där, men det är en spelare som man vet exakt vad man får av. Nu tycker jag att Vigiao är väldigt, väldigt spännande, och man kan med den mångsidiga
kan spela både vänster.
Ja, och jag tycker att den profilen passar väl egentligen bättre i det som Hammarby vill göra. Nu verkar det ju inte bli något med Noah Persson väl.
Nej, han börja med. Där var det ju också väldigt väldigt märkligt. Det tog ju en del konstiga turer där. De la ju ett bud i tisdags på morgon där, och trodde ju att de skulle värva honom, att allt var klart. Då kommer Young Boys in från Schweiz och liksom hijackar dealen.
Det förväntar man sig inte.
Nej, inte direkt. Men samtidigt har ju Mjällby varit helt på det klara med att de helst vill sälja utomlands. Och Hammarby har ju sagt att de inte vill lägga för mycket pengar. Nej. Det är ingenting som är klart där gällande Noah Persson än. Och han har inte presenterats av Young Boys. Fönstret i Schweiz stänger den om en vecka, tror jag exakt. Så att, vi får se där också. Men Noah Persson var ju rådde ju inget tvivl om att han var första varet då. Det såg vi ju när Vår kollega Malin gjorde intervjun med Jeppe Jansson. Han hade NP på
whiteboard. Klar är inte helt klar.
Nej. Och att göra. Nu lutar det åt att Noah Persson blir bara whiteboard klar.
Ja, men man hade velat se förhandlingarna också. Man bara tänka sig Young Boys, en stor klubb i Schweiz, ringa Mjällbys kansli för att försöka liksom lösa den här. Nu kanske inte gick till exakt på det sättet, men
ja, jag förstår vad du menar.
Oavsett så, alltså man tittar på det här, nu är det ju väldigt många unga spelare som fått chansen, men det är ju uppenbarligen ytterbackspositionen att på offensiva delen så, ja, Djukanovic har imponerat, sen får vi se hur ordinarie han kommer vara när säsongen drar igång, men det är en spelare man tror väldigt mycket på.
Ja,
men
titta, han har imponerat ju Marbella också får man säga.
Ja, och titta på Montader Majed på andra kanten, vad han har gjort också, titta på Alioum som har tagit för sig också när han fått chansen, det finns ju väldigt mycket kvalitet. Sen är det väl, ja, vem ska vara central anfallsalternativet, alltså Erabi är absolut spännande, men håller han för att vara första? Nja. Mikkelsen har ju testat sin sorts falsk nia-roll som jag inte riktigt vet om det är rätt position för honom. Så att det primära som Hammarby måste få in är väl en central forward, så en ytterback och kanske till och med också en innermittfältare, beroende på vad man väljer att gå för väg där. Nu finns det ganska många alternativ där man har värvat där också, så nej, men det finns en del att göra för dem i alla fall, det är ju helt uppenbart.
Ja, framförallt också när man inte har gjort klart med en förlängning av Nahir Besaras kontrakt, där det är ännu inget där någonting klart. Så att, nej, det finns mycket att göra i Hammarby. Om vi ska gå till Malmö FF då, så skrev jag här att det börjar närma sig med Pontus Jansson. Jag har till och med fått tips om att det ska vara helt klart. Det har inte fått bekräftat. Men ser man rent logiskt på det, så är det väl nu till sommar som Pontus Jansson ska hem. Hans kontrakt med Brentford går ut. De har en option. Pontus Jansson har varit lagkapten i Brentford. Nu har han varit skadad rätt länge. De går jättebra utan honom. Han kanske inte får samma framskjutna roll till nästa säsong. Han fyller 32 i februari. Skulle han inte komma hem nu, så är han över 33 när han kommer hem till Malmö. Han har sagt tidigare att han vill komma hem i en väldigt bra ålder. 33 kanske inte är någon stor ålder för en mittback, men det är ändå så här att han börjar bli väldigt mycket äldre än en del andra hemvändare som jag har sett här komma hem, om man ska jämföra med Gudetti och när vissa andra kom hem. Så att det är klart att jag tror att Malmö löser en värvning av Jansson redan till sommar. Det känns ju logiskt med tanke på hur han hyllade Henrik Rydström också som tränare, och nu har Malmö fått in honom.
Nej, men alltså, titta också på logiken i att lämna Brentford nu. Han har varit otroligt viktig. Han har varit vital för att Brentford har blivit där de har blivit, när han hjälpte dem upp från när det skar sig med Leeds, han hamnade där, hjälpte dem upp från Championship, varit lagkapten, varit en ledare, och nu ser han på något sätt ett Brentford som tagit nästa kliv, som spelar med ett självförtroende som man inte överhuvudtaget trodde han skulle kunna göra. De har ju byggt något jättefint där. Och det här är ju en bra timing. Och sen vet jag, det var väl andra klubbar som också hade hört det för om Pontus Jansson. Varför försöker man ens? Alltså det finns ju inte på kartan.
Inte på någon svensk klubb.
Ja, men förstå uppförsbacken om man skulle...
Jo, men alltså FCK finns det liksom som ett alternativ för.
Ja, men det, liksom. Ja, men det blir ju på något sätt också fel att det är såklart det Malmö FF han ska till om man går neråt så att säga i klubbhierarkin. Så att den är ju bara en tidsfråga, och allt annat hade det varit bisarrt. Och såklart Malmö vill ha hem Pontus Jansson, såklart Pontus Jansson vill till Malmö för att vara en del av det här nya Malmö-projektet som faktiskt ser väldigt spännande ut också är framöver.
Ja, verkligen, och det hade ju varit en gigantisk boost för allsvenskan om Ponne skulle komma hem till allsvenskan i sommar. Vad säger du?
Ja, framförallt för Malmö FF är det ju en boost, för de får ju den ledargestalten de vill ha i försvaret, en spelare som verkligen brinner för det där klubbemblemet, som tagit lediga dagar när han har varit utlandsproffs för att åka hem och stå på ståplats för att följa laget. Det är en Malmö påg through and through, och det finns inget annat än att han ska spela och bära en lagkaptensbindel i Malmö förr eller senare. Och det är bara en tidsfråga, och jag har svårt att se att de skulle inte komma överens om så här liksom detaljer i kontrakt och så vidare. Det tror jag att de löser, för att så mycket betyder man med FF för Pontus Jansson, och så mycket betyder Pontus Jansson för man med FF om man nu skulle komma tillbaka. Så den kommer ske sen om den sker nu i sommar, eller om den sker till nästa säsong, eller om den sker redan nu i vinter, vem vet. Men förr eller senare så kommer han spela i Malmö FF. Allt annat hade varit en extremt stor skräll, skulle jag säga.
Ja. Och innan vi ringer då Mikael Wagner och får en rapport från IFK Göteborgs och IFK Norrköpings tränings läger. Så ska vi ändå gå igenom den här snackisen som var gällande Hugo Larsson som tackade nej till Bournemouth då. Vi skrev ju avslöjade där att Bournemouth ville värva honom några dagar innan fönstret stängde. Deras plan var antingen låna ut dem direkt till Malmö eller direkt till Lorient då, som Bournemouths ägare har köpt minoritetsaktier i. Och de har samma ägare. Hugo Larsson bekräftade sen när fönstret hade stängt att han hade tackat nej. Det han var också inför samma dag som fönstret skulle stänga då, så var ju jag på Malmös träning och alla spelare fanns tillgängliga efter träningen utom Hugo Larsson som har fattat att det var någonting på gång då. Men det känns väl ändå som ett ganska klokt beslut. Som jag fattar det så hade Malmö och Bournemouth kommit överens om det hade liksom, de var överens om en rekordsumma och Malmö ville väl, ja, om man, jag tror att de var ganska på att sälja för att ja, men det är ett prestige för både Daniel Andersson och klubben att ha den här, slå den här Isak-rekordförsäljningen på 90 miljoner. Men där då Hugo Larsson tyckte att, som jag har förstått, att det kom in, det här intresset kom in lite för sent. Bournemouth är fyra från slutet, eller var då fyra från slutet i Premier League. Skulle de vara kvar, Lorient kanske inte var det här liksom riktiga steget. Så han tog, han tackade nej då. Så att, och det känns väl så här i efterhand som ett ganska klokt beslut. Eller vad säger du?
Alltså jag tycker ju för sig att det är som Bournemouth. Nu är ju inte deras Premier League-status överhuvudtaget säkrad. De kan mycket väl åka ur. Men sett till de pengar som finns i den klubben nu med, det är väl Las Vegas Golden Knights-ägaren som nu, ja, första, det är första fönstret som han har fått agera i. De har plockat en spelare från Lorient bland annat i Dan Guatara, gjort ganska många bra, rimliga värvningar under hela det här fönstret. De har värvat väldigt mycket spelare som man tänker, ja, men det här är väldigt spännande på sikt. Sen kan det vara spelare man tänker att man åker ur ner i Championship, men då har du en väldigt bra stomme att bygga vidare från, för att Championship-klubbar kan ha ganska bra trupper idag också. Ja. För jag tycker att det är, jag vet inte riktigt, för jag läste väl intervjun där om att han sa det, att han väntar på det perfekta steget. Att det här var inte det perfekta steget. Jag då undrar ju vad som är det perfekta steget lite så också. Precis. För Lorient, vad de har gjort i ligan i år, det är jättespännande. Men sen finns det väl mogenhet att han kanske inte är fullt etablerad i den allsvenska kostymen än. Han har inte till fullo gjort den här mittfältpositionen till sin i Malmö FF än.
Nej.
Och det är väl en aspekt att innan han då lämnar, att han ändå vill vara så pass etablerad att han kan känna att, men nu kommer jag till ett ställe där jag kan konkurrera på allvar. Hade han gått in i Lorient startelva idag? Tveksamt. Nej. Hade han gått in i Bournemouth startelva eller matchtrupp? Absolut inte i det dagsläget. Nej. Så ur det här perspektivet så finns det väldigt sundhetstecken på att inte stressa iväg och förstå att jag kan utvecklas mer här, jag har mer att ge här. För att sen kanske ha ännu större klubbar som är ute efter den. Eller då kanske ta det här ett steg likt Bournemouth-steget längre fram när man är mer redo etablerad för det. Så ur det här perspektivet, sunt. Sen tycker jag att det fortfarande var ett ganska attraktivt steg om man nu ska flytta som ung spelare.
Jag kollar nu på tabellen. Bournemouth är näst sist.
Precis.
De har 17 poäng och det är ju ett getingbo där upp till Leicester på som har 21 poäng och på 14 plats. Så, men ja, minus 24 har man släppt in mest mål i hela Premier League. Så att eller jag hade sämst målskillnad i alla fall. Så att, ja, kanske det var klokt ändå. Nu ska vi ringa Mikael Wagner som har stannat och tagit en bensträckare på vägen från Alicante till Marbella.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, Micke Wagner, du har stannat och tagit en bensträcka på väg från Alicante och Göteborg och Norrköpings träningsläger till Marbella där Häcken, Malmö och Hammarby är. Hur är läget nere i Spanien?
Det är bra, men jag vet fasiken om du tog med dig solen och den svenska försommarvärmen med dig hemdisco, för att nu är det 11 grader, lätt molnighet, men de där 17-18 graderna som jag hade för ett par dagar sedan, de flög iväg. Och nu befinner jag mig på en icke så glamorös bensinmack någonstans halvvägs mellan Alicante och Malaga. En nätsträcka om 50 mil att köra.
Det är klassiskt att, där man svensk kommer ner till, vad heter det, Solkusten i slutet av januari, början på februari. Jag blev hånad när jag kom till Hammarbys första match där. Det var första dagen jag var där, så hade jag ingen jacka på mig. Och så stod det en svensk som bodde i Marbella, och så sa han: tjena, du är inte härifrån, va? Nej, så nej, det syns, för du har väldigt lite kläder på dig. Stod han där i mössa och täckjacka. Så det har ju varit ganska kallt när jag var där nere också, men man överlevde ändå. Du har bevakat, framförallt så var du ju med på flyget när det blev det här bolldramat, och det var ju en väldigt märklig story. IFK Göteborgs, de hade glömt, och vad hade de glömt? De hade missat att blåsa upp, eller tagit ju luften ur bollarna, va, så att planet fick nödlanda med risk för explosion. Berätta hur det var, Wagner.
Ja, alltså det var väl, alltså det visar väl sig nu efterhand att det kanske inte var orsaken, så att säga. Men på något sätt så levde piloten i en slags ovisshet. Han får ju besked när vi är uppe i luften från Landvetter att han har 36 fotbollar i sitt lastutrymme. Det är först då han får besked om det, att han har 36 bollar. Och sannolikt så är då motfrågan: okej, är de pumpade? Och det är ingen på Landvetter vid bagage eller något liknande som har kontrollerat det, utan de fick inga frågor om det. Men alla bollarna är tömda på luft. De är tömda på lufttryck, alltså det finns inget tryck i bollarna. Men det vet de inte på Landvetter, för de har inte frågat någon utav ledarna i IFK Göteborg eller då materialförvaltaren Roffe Gustafsson, denna huvudperson i detta drama, om det var luft i bollarna. Och piloten får upp i luften bara beskedet att han har 36 bollar i lastutrymmet. Oklart om de är pumpade eller inte, men de meddelar bara de såg pumpade ut.
Okay.
Och med den osäkerheten så tar ju han det säkra före det osäkra, och går ner i Köpenhamn för att kontrollera bollarna. Och han meddelar ju något dramatiskt i högtalarsystemet att vi måste mellanlanda, eller det var ju inte en nödlandning, men han behöver landa på grund av explosionsrisk med 36 bollar i lastutrymmet. Så det var ju något dramatiskt liksom uttryckt från pilotens sida. Och väl i Köpenhamn så rusar ju stackars Roffe Gustafsson, som var lätt svettig, kan man säga, och han fick ju höra en del spydiga gliringar från framförallt fotbollsspelare och även andra ledare. Micke Stare tog det oerhört muntert, alltså. Många bollar i luften för IFK Göteborg. Han tyckte det här var nästan en humörhöjare. Och Roffe Gustafsson tillsammans med teammanagern Hannes Stille, tidigare spelaren, står ute på plattan då, tillsammans med säkerhetspersonal från Kastrup, och trycker en lufttrycksmätare i 36 bollar som visar 0,0 allihopa. Inte ett tillstymmelse till luft i några bollar. Så upp i luften och väga vidare till Alicante efter detta.
Ja, nej, det var en fantastisk story där.
Men storyn tog ju inte slut där. Dessutom får man ändå säga disco, för att med 5 minuter kvar till hotellet i en buss då, från något försenade 2 timmar drygt då, exploderar verkligen ett däck på bussen. Så att man fick ju pulsering. Ja, magiskt. Oskar Wendt sa till mig igår, eller det var i förrgår, att han vill inte kasta någon under bussen. Men den där bussen var ju inte utav senaste årsmodellen, som han konstaterade heller. Så att, det var en trapats innan de kom fram till sitt läge.
Men kan det vara så att, alltså, nu missar man väl någon träning och sånt där och så vidare. Det är jobbigt att få sån uppladdning. Men kan det också bygga lagmoral att ha de här historierna att berätta?
Ja, men helt rätt. Jag tror faktiskt det, för att de som var coolast var ju Stare liksom, som tog det med liksom någon slags upphöjt lugn. Och det gjorde ju spelarna också. Och sen när de också insåg att det var liksom ingen fara på färde. Oskar Wendt sa också det till mig sen efteråt, att det var ändå en trygghet att piloten trots allt tog det säkra före det osäkra och prioriterade säkerheten. Och visst, de skulle träna ett pass där, och det blev mer eller mindre 2,5-3 timmar försenat eller något liknande joggingpass, men det påverkar liksom inte deras förberedelser på något anmärkningsvärt sätt, utan precis som du säger, det sådana här grejer det skapar snarare en liksom bättre atmosfär och svetsa samman gänget när man upplever sådana här saker.
Men ändå en rysare när piloten meddelar att han går ner med risk för explosion. Det hade inte jag varit så tyckt var så roligt.
Nej, men det var ju... Nej, han upprepar ju flera gånger. Det finns en uppenbar explosionsrisk, och vi har 36 bollar i vårt lastutrymme.
Nej, så att, fy fan. Ja, det var ju... Lätt svettigt.
Ja, Roffe var ju oerhört tacksam mot heter han Anders Bitten, materialen i Hammarby, ja. som hade fattat direkt vad det här handlade om och så vidare, och som hade stöttat honom. Han var en av de få som tog mitt parti snabbt och tidigt, konstaterade Roffe. Men nu har ju Roffe liksom vänt på alltihopa det här genom att han har förklarat exakt hur det här gick till. Så att han är ju en okänd allsvensk hjälte tidigt på försäsongen, får man väl kalla honom trots allt.
Härligt, vi lämnar flyg, dra och bolldramat där, och så går vi vidare till hur Blåvitt har sett ut, och då bevakar de nu rätt tätt i några dagar. Är det någon som har imponerat, eller vad är liksom det sammantagna intrycket när du nu lämnar för Marbella?
Ja, men sammantagna intrycket är väl ändå att Blåvitt ligger väl hyfsat långt framme för att vara Blåvitt, och med de förutsättningar som de har med sin trupp och sina spelare. De har spelat 3 träningsmatcher, vann stort mot ett extremt blekt Degerfors i första träningsmatchen. Sen var Blåvitt extremt blekt när de spelade 1-1 hemma mot Halmstad, och igår då 2-0 mot Tromsö. Norska tabellsjuan i fjol, och då spelade Blåvitt alltså utan 10 spelare som är skadade eller vilade, står med Marcus Berg i spetsen, och utan nyförvärven Anders Tronsen och Sebastian Hausner bland annat då. Så att det var ju rätt imponerande, den här 2-0-segern, och de kastade in ytterligare en ny ung kille, Johannes Selvén, som spelade första halvlek, som var väldigt, väldigt bra. Nu får man väl alltid slänga in brasklappen att det dyker alltid upp junior eller unga spelare, speciellt från de större klubbarna som har framgångsrika akademiverksamheter, som är bra på försäsongen, och så vet man aldrig vad det bär någonstans. Men Blåvitt har ett gäng sådana spelare just nu som ser väldigt spännande ut. Bångsbo och Kanel från förra året redan, den här Selvén, Linus Karlstrand också då. Så det ska bli spännande att se vart de tar vägen någonstans, om de kan ta det här nästa kliv och bli riktigt bra allsvenska spelare, så att IFK Göteborg får en trupp som alltså där de har bredden, men de har en mer spets på den bredden de har i truppen också, för det är det som krävs, bortsett från att de är oerhört beroende av en Marcus Berg till exempel då.
Ja, precis. Det är väl där man är lite orolig för när det gäller IFK Göteborg. Hur ser liksom trupp eller bredden ut när det gäller just offensiven?
Ja, men det är väl där den skon klämmer på något sätt. Beroendet utav Marcus.
Men de ska väl ha in en till offensiv spelare, som jag fattar som, va?
Ja, det är vad de vill i alla fall, och vad det snackas om.
Ja.
Sen kan jag tänka mig liksom att, eller jag tycker nog då i alla fall att den offensiva spelaren de ska in, det får ju vara någonting som är bra. Det här blir ju en jävla klyscha att det är självklart man vill ta in bra spelare liksom. Men det får vara tillräckligt bra för att det ska trycka undan eller minska chanserna för de här egna unga talangerna som de har då, till exempel den här Selvén eller Linus Karlstrand som är mer utpräglad anfallare. Snarare än det, än att upprepa, vad fan, ska de ta in ännu en Erik Sorga eller en Saido Salisu liksom, de här värvningarna som inte tillför någonting, som bara kostar tid och pengar istället för att satsa på de egna talangerna från den egna verksamheten. Men det krävs, de behöver något mer spets anfallsmässigt. Nu gjorde han ju mål igår, vår vän från Union Berlin, Suleiman Abdullahi. Han har ju bantat bort 5 kilo övervikt enligt egen utsåg och spelar bara på 70% eller 80% av sin egen kapacitet. Så att det ska ju finnas en jävla potential då för den här killen. Och han, där finns det ju någonting. Han har ju en historia. Han värvades till Bundesliga från Viking. Så att det ska bli intressant att se om han kan bli det här fyndet som de hoppas att Stig Torbjörnsen med sina kunskaper om honom har gjort då också. Men någonting mer framåt skulle behövas, men det måste ju vara bra i så fall.
Jag förstår det. Du, Adam Kalén och Hagen då, några av nyförvärmen. Kort rapport från
dem. Kalén gick in och spelade mittback igår bredvid Oskar Wendt, eftersom de inte hade några av sina ordinarie mittbackar tillgängliga. Han var helt okej, klart godkänd, gjorde inte bort sig i den rollen som är ovan för honom. Oskar Wendt var väldigt bra som mittback bredvid Kalén. Det är ju det första jag har sett ut av Kalén i IFK Göteborg. Hagen har spelat i 3 matcher, håller en en hög lägsta nivå, det får man ju säga. Och gjorde sitt första mål igår, snyggt volleymål, 1-0 målet. Och det känns som att där finns det ännu mer att plocka ut ur honom. Det finns ytterligare en högre växel där han blir en, åtminstone en topp 10, topp 15 spelare i Allsvenskan. Kanske ännu bättre om det släpper helt och hållet. Men det känns som i grunden som en stabil och bra värvning. Men nyckelspelaren är ändå, som jag ser just nu, det är en ung Hussein Karneil som spelar i nummer 10-rollen liksom, och som är den här klassiska unika spelartypen, en som kan göra sin gubbe, som är oerhört teknisk, låg tyngdpunkt, bra tempo, väldigt, väldigt spännande ung spelare som blir väldigt, väldigt viktig för IFK Göteborg.
Han ska väl ta sitt nästa steg den här säsongen ändå, alltså Bångsbo gjorde väl nästan där när han fick chansen, ja, redan förra säsongen, men Karneil stannar vi upp lite, det är väl den här säsongen som han ska ta nästa kliv och bli etablerad på ett helt annat sätt.
Precis, precis. Och han blir oerhört viktig för IFK Göteborg också, för att just i den här spelmotor, kreativa rollen som en tia i deras 4-2-3-1-spel, så sitter han inne med väldigt, väldigt många av de här nycklarna för att öppna upp deras anfallsspel. Och han har egenskaperna som kan göra honom till en succé med alla de här förbehållen vi har alltid med de här unga spelarna som ska ta det här sista klivet.
Du, till sist då, kort, du var även på IFK Norrköping och har sett dem lite grann. Vad är intrycket där? Det känns ju som att Glenn Riddersholm har en del att jobba med, även fast han har fått Totte Nyman, som får se som kanske den viktigaste pusselbiten, att man förlänger med honom.
Ja, det är det ju givetvis, men de känns lite ihåliga. Och jag ställer mig frågande till Pekings framförallt defensiva kvaliteter. Det känns som att det är en ganska rejäl slagsida offensivt där de är bra. Backar, defensivt mittfält, nej, men däremot framåt med Totte Nyman, med Arnor, med den här nya danska killen Viktor Lind, tror jag att jag kommer ihåg, som kommer från Mittjyllands verksamhet. Ser spännande ut, men bakåt, nej, jag känner mig nog lite tveksam kring det. Och sen vet ju inte jag heller, hur kommer Glenn Riddersholm i långa loppet med den väldigt, väldigt auktoritära ledarstil han har, hur kommer den att funka i Peking med tiden, så att säga?
Alltså, det är väldigt tydligt att han plockat in spelare som man på ett eller annat sätt haft att göra med tidigare, tänker jag. Alltså, Hammershöj Mistrati som kom in här, som ska vara nummer 10 och ska vara en viktig del på mittfältet och offensiva länken. Ja, den här Lind som kom in också, som är lite anmärkningsvärt, bara ett lån väl, utan någon form av liksom köpoption eller något. Men att han behöver ju fortfarande någon form av defensiv ledare. Att Wahlqvist har försvunnit till ett jättetapp, man har inte lyckats ersätta honom än riktigt. Med all respekt till liksom Isak Sewankambo och vad han kan, så behöver du fortfarande få in någon form av försvarsledare. Och att man inte till exempel då lyckades få Rasmus Lauritsen, tror jag ändå är ganska jobbigt, för någon form av, alltså, försvarsgeneral behövs ju.
Absolut. Och som sagt, det är också en intressant iakttagelse det att, och det är kanske ganska naturligt och självklart, att tränare plockar hem spelare som de tidigare haft en relation till. Men i det här fallet tror jag det är extra viktigt, eftersom Riddersholm är den personligheten som han är. Att det krävs att det kommer spelare som vet vad han representerar också. Och vad han står för. För nu känns det som att det här är lite Glenn Riddersholms projekt just nu i IFK Norrköping. Där han ska bygga något nytt kring sitt sätt att vara, sin spelidé. Och då krävs det att det är spelare som är med hela vägen på det här projektet, som det kallas. Men det krävs ju att de här nyförvärven som har plockats in, de här danska spelarna nu då, Mistrati liksom, han får ju en nyckelroll också på ungefär motsvarande sätt som en Karneil i IFK Göteborg. Det måste funka där helt enkelt, för att annars stannar ju offensiven där någonstans, och då kommer deras defensiva brister synas ännu tydligare. Det är många ägg i samma korg. Jag säger inte att det kommer misslyckas, men jag säger ändå att det är lite chansartat gambling från Pekings sida, tycker jag.
Ja, härligt Wagner. Nu ska du få kuska vidare till Marbella. Du får hälsa Alex Miller eller Novak Djokovic, om du ser dem där.
Det låter bra. Jag vet inte om jag träffar dem just på Häcken Molde i eftermiddag.
Det vet man aldrig. Miller kan vara där och spana in.
Ja, framförallt Novak tror jag är stor.
Han sa att han skulle kolla på de matcher.
Plattan i mattan.
Ja, ha det gött. Tack så mycket, Wagner.
Tack, hej.
Härligt. Vi ska gå igenom två snabba saker. Det kom precis här från Fotboll Direkt att Noah Persson har klarat läkarundersökningen hos Young Boys, blir kvar i Mjällby fram till sommaren och lämnar sen för att ansluta till sin nya schweiziska klubb i sommar.
Så grattis Mjällby, det var en jättebra lösning för alla parter.
Och även för Noah Persson som får börja upp med sin säsong. Sen ska vi också ta Robert Gojani, blir vi klar för Kalmar här också.
Jag gillar den värvningen måste jag säga. Jag tycker Robert Gojani är en väldigt, väldigt fin spelare, så det blir väldigt spännande att se. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad man har Kalmar FF inför nästa säsong med tanke på liksom att Rydström har försvunnit och så vidare, och man kan fortsätta förädla det som byggdes där. Så att, Gojani tycker jag känns som en spelare som passar väldigt bra i idén som jag gissar ändå på att Kalmar vill spela ut efter kommande säsong.
Kom ut med uppgifter om att AK skulle vara och hade varit intresserad av honom också, men det fanns så fattade som att det stämde inte att AIK skulle vara en 30-årig mittfältare till. Det har jag väldigt svårt att se, så att det tror jag bara var rykten eller någon som försökte trycka in honom i AIK.
Ja, det varit ganska bra för Norrköping dock.
Ja, det kanske
man väl lugnt konstatera.
Har vi något mer på CD-fronten, eller jag tror vi ska nöja oss där. Vi har fått ett fullmatat avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi säger tack Makoto för den här veckan, så hörs vi igen nästa vecka. På återseende.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.